Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Ja, då sitter jag här hos Hela människan Ria Borgholm och träffar Kalle som är 37 år. Han är uppvuxen på västkusten. Just nu så är han ensamstående med två barn på 6 år och 9 år som bor växelvis hos honom. Hej, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Lite sömn i natt, men annars så är det tipptopp.
Och du är arbetstränare här på den här grindstugan?
Nej, jag är nere på second handen.
Second
handen. Yes.
Ja, så var det.
Men det stämmer.
Mm. Vad får du göra där?
Jag kom in där via Pontibusprojektet här i Borgholm. Och då var väl tanken att... jag stod högt i kurs för jag har körkort. Det är inte alla som har det. Så då var väl tanken att jag skulle avlasta verksamhetschefen med att köra och hämta grejer, varor och... köra ut till återvinning och sånt där och vara behjälplig med transport. Men nu har det övergått mer till att vara mer butik och kassa och att sköta lite grafiska uppdrag och sånt där.
Vad kul.
Ja.
Och du håller på med musik också.
Det gör jag. Det gör jag.
Vad spelar du för någonting då?
Jag spelar lite, eller jag är halvbra på mycket, men trummor är huvudinstrumentet.
Ja, sjunger du också alltså?
Ja, det blev så.
Okej, kul. Men jag har förstått att du, trots att du är ung, så har du haft ett långvarigt alkoholmissbruk bakom dig. Vill du berätta? Du började dricka när du var ungefär 15.
15, men då var det på ganska sund. Det hade inte, då var det mer att jag upptäckte att... Eller det var väl då kärleken uppstod. Men då var det ändå på en ganska rimlig nivå. Då drack jag inte. Då var det inte riskbruk eller någonting. Utan det var mer att det var väldigt svårt att hantera. Eller det kunde liksom slå vilken väg. Det berodde helt på. Det kunde bli bra, det kunde bli dåligt. Men sen när jag var 24 och 25... och bodde i Stockholm och höll på att avsluta min utbildning där uppe, då märkte jag att det började balla ur.
Var det mycket fest på studentkåren och sånt?
Nej, det var ju inte det. Det var ju mer att sitta hemma på kammaren och självmedicinera.
För du har haft... depression har varit en bit av dig.
Ja, det har det varit. Och det var väl någonting jag blundade för ganska länge. För det var med beroendesjukdomen så kom ju väldigt mycket skam på köpet och förnekelse. Och jag tyckte väl att folk som led eller lider av psykisk ohälsa var svaga. Och jag vill inte vara svag, för då... Jag har alltid haft en så otroligt prestationsbaserad självkänsla också. Så om jag om jag då skulle ha psykisk ohälsa, vad var mitt värde då liksom? Så då var det enklaste att självmedicinera.
Vet du idag med lite distans, vad berodde den här depressionen på?
Nej, alltså jag har ju försökt att gå till botten till det. Men jag tror dels så är det faktiskt så att jag har problem med signalsubstanserna dopamin och serotonin. Vilket ju man får kvitto på för att medicinering funkar. Men sen så tror jag det är ju en annan... Det finns ju en existentiell och andlig nivå till det också som inte... medicinen råder bot på. Så det har väl alltid, jag har nog alltid funnits en, jag ska inte säga trasig bit, men någonting som det har väl alltid funnits ett mörker
Är du född sån eller var det något som uppträdde under barndomen?
Nej, alltså jag har inte, nej, det är det som är så konstigt, för jag har inte haft en dålig barndom överhuvudtaget. Jag minns att jag var väldigt ängslig och rädd. Vilket nu nog skulle kallas som att man är ren ångest liksom, men jag förstod i vuxen ålder att de här känslorna av att himlen ramlar in, att det var panikångest, men det fattade ju inte jag förrän i vuxen ålder när en läkare förklarade att det var. Och det förklarar ganska mycket, för det har jag haft hela livet men aldrig förstått vad det var.
Och när du började då prova på alkohol, så var det här, vad gjorde då alkoholen när du hade de här känslorna?
Men det dövade ju. Det dövade, och det liksom fick hjärnan att sluta snurra. Och nej, men sen det jag tyckte om med alkoholen framförallt, det var ju att det blev som stormens öga. Det kunde vara hur mycket kaos som helst, men där och då så blev det lugnt och tyst, och det gav mig en chans att andas och återhämta mig. Sen att då, för att parera det här, för sen så kom ju ångesten tillbaka som ett brev på posten när man vaknade upp bakis istället, så då var det bara att fortsätta.
Så du drack ju mer eller mindre dygnet runt då? Eller?
Nej, det gjorde jag inte. Jag, speciellt inte när barnen kom. Utan då kunde jag drack, för att jag drack primärt när jag satt själv ute i min studio. Och dels av den här romantiska idén om att alkohol ska föra kreativitet. Och det kan den göra, men det var primärt själv. Jag söp själv, gjorde jag, för jag tyckte det var inte så att det var, eller jag kanske tyckte att det var en privat angelägenhet, men också när jag drack själv. Och sen med tanke på att vi lever ett så alkoholnormativt samhälle, så är det ju väldigt enkelt att bara haka på när det är ett glas vin till maten. Ett glas vin blir fem glas vin. Och sen när öltrenden, alla ska dricka jättestarka öl, eller det är väldigt lätt att dölja ett missbruk för att det är så mycket alkohol i omlopp generellt.
Och du sa här innan att du hade typ svart bälte i att dölja missbruk.
Ja.
Så du lyckades dölja det stort sett för din fru och så.
Ja. I stort sett för vissa folk har ju sagt att de misstänkte någonting, för det är ju, även om man har svart bälte så faller ju fasaden också liksom. Men mot slutet så var det ju väldigt svårt att hålla uppe den skärmen. För då var det nog så långt att jag slutade bry mig helt enkelt.
Vad fick du att ändra bana?
Det kom till en nivå. Jag minns att jag hade haft en vecka i Göteborg för att jag skulle komma bort härifrån och all misär. Så jag tog en vecka i Göteborg, och det blev ju en enda lång bläcka egentligen. Och sen så minns jag att jag satt på tåget hem från Göteborg till Kalmar och hade sån dödsångest att jag låste in mig på en tågtoalett och låg där och kräktes och grät om vartannat och kände så här, och då insåg jag att valet var antingen så kommer jag supa ihjäl mig, eller så kommer jag ta mitt eget liv, för att så här vill jag inte leva, eller så söker jag hjälp. Och sen med tanke på att jag har barn, så ville jag ju, om inte för min skull så för deras skull, så måste jag leva, eller åtminstone försöka bli nykter. Och det gick ju. Nu har jag varit nykter i 3 år och 3 veckor.
Fantastiskt. Kommer du ihåg datumet när du tog sista?
Min årsdag är 14 september, så 13 september måste jag av någon anledning ha känt att det fanns anledning att dricka. Men jag var ju, det var konstigt det året när jag blev nykter, för det här utspelade sig, eller den här dödsångens attacken på tågtoaletten var ju i februari.
Mm.
Och sen kunde jag ju hålla upp i de här magiska 3 veckorna innan all alkohol gått ur kroppen. Men sen så var det väldigt, väldigt svårt att inte ta återfall. Så det var väl kanske 3-4 återfall mellan februari och september.
Men någonstans där sista,
ja,
så bestämde du.
Ja, precis.
Vad fick du för hjälp? Hur tog du det liksom?
Ja, det var ju så himla käckt att... jag vet inte om vi har det fortfarande i kommunen, men då hade de precis öppnat upp en ny öppenvård här i Borgholm. Så då fick man, då kunde man bli sjukskriven och få gå delta i öppenvård 5 dagar i veckan utifrån 12-stegsmodellen. Och det kan jag nog ärligt säga att det räddade livet på mig. För det... Även om jag gick till en alkoholterapeut där innan, så var det liksom, det bet inte riktigt, men att jobba så pass intensivt med det och sen att jobba med sig själv på det sättet, eller att få utrymme och tid till det.
Vad fick man göra under det här programmet då?
Ja, dels så var det ju att samtala i grupp och sen att läsa på om beroendesjukdomen, men också att i princip ha 12-stegsmöten varje dag och dela och reflektera och spegla andra och lyssna.
Deltar du fortfarande i de 12-stegs?
Jag är med i en gemenskap, det.
Mm. Vad ger det dig?
Det ger mig ett sammanhang och en familj. Eller en till familj ska jag säga. Men det är en fristad, och som det står i pamfletten, att den terapeutiska hjälp en annan beroende kan ge en annan är ovärderlig liksom. För folk kan ju säkert förstå på ett intellektuellt plan hur det är att ha beroendeproblematik, men jag tror aldrig de kan förstå den andliga eller den fysiska aspekten av det, vad det gör med en människa.
Skulle du kunna ge något exempel på den andliga?
Den andliga aspekten, men hur urlak eller brist, den totala bristen på andlighet egentligen, att alltså man har svart bälte i att dölja saker, man är ju mästare på att ljuga och manipulera, och det är en oärlighet som är så genomgående. Ljuger man inte för andra så ljuger man ju för sig själv. Och sen den här hur man lätt när man är aktiv, alltså hänger sig åt sina defekter, att man jobbar mycket med att med bitterhet och harm, och man är inte sitt bästa jag, om man säger så.
Hur jobbar du med det andliga idag?
Ja, det är ju på en daglig, det är ju en dag i taget, men jag försöker ju att leva ärligt både mot mig själv och gentemot andra. Och att lyssna mer till mig själv och försöka sätta gränser. Vilket är det är nästan det läskigaste. Det är jätteenkelt att vara. Jag tycker det är lätt att vara nykter, men det är svårt att sätta gränser, för det fanns något väldigt enkelt i att vara gränslös, och nu helt plötsligt ska man sätta gränser för att liksom göra saker som är bra för en själv liksom. Och det är, jag tror det kommer vara det jag kommer få jobba mest med.
Är det den här interaktionen med andra människor?
Ja, precis.
Ja. Att du nämnde det, alkoholnormen.
Ja.
Alltså, man dricker väldigt mycket när man träffas.
Precis.
Men accepteras det att du faktiskt säger nej då?
Ja, det är inget problem så. Utan det är... Jag kan tycka att det finns... Folk kan reagera på typ 2-3 olika sätt när man sett mig nykter. Antingen så är det så här, men good for you, vad bra, skönt för dig. De andra är så här, jaha, varför då? För att då känner de att min nykterhet är ett hot mot deras alkoholkonsumtion. Och jag bryr mig inte, folk får göra precis vad de vill eller dricka, liksom, bara inte skada andra. Och sen, men sen så, jag minns i början när jag gick in, så var det så här, men hur visste du att du var alkis då? Hur mycket drack du? Och det är ju väldigt svårt att försöka att definiera vad, när är man alkoholist kontra att ha ett riskbruk. För det är ju inte mängden som är avhängt där, utan det är ju liksom eller visst, det är mängden också, för jag menar, jag hade ju ett fysiskt alkoholberoende också. Det var ju inte bara den här andliga bristen, utan jag behövde ju alkohol mot, eller stora delar, för att fungera. Men också att folk är ju, jag tror de är rädda också för att de ska vara, att de ska ha problem för att de dricker för mycket på semestern eller så här. Men sen så handlar det ju också om hur, ja, nu låter det som en 12-stegspamflett, men det handlar ju om också vilka konsekvenser drickandet får för en personligt, ekonomiskt och massa andra inom olika områden. Och sen framförallt är det den mentala besattheten som kanske är den största varningsflaggan, hur mycket tankekraft och tid och energi man lägger på att planera och, ja, men nästan till manis här, styra upp så att man bara kan få dricka.
Och i ditt fall då, för att liksom dölja det för din...
Ja, det också, men det var ganska, som sagt, eftersom det är så, det dricks ju tid och otid i västvärlden. Jag menar, i Sverige så hade vi, så den svenska kulturen var ju att man söp arslet av sig på helger och sen så kunde folk hålla upp. Men sen har ju det här kontinentala vardagsdrickandet kommit upp också, och då blir ju det den perfekta stormen, för det är den här gränslösa supfesten i kombination med vardagsdrickandet, så det blir ju väldigt mycket alkohol.
Vad ska man göra åt det här, tycker du?
Vi har ju, alltså, Systembolaget fyller ju en funktion, det gör ju det. Det begränsar ju. Samtidigt vill man komma åt någonting, så går ju det. Det är bara att titta på andra, vad heter det? Jag menar, droger är inte lagligt, men folk får tag på droger ändå. Och sen tror jag väl att, jag minns, jag var ju på ett santläger som IOGT hade när jag var liten, där man pratade om farorna med alkohol. Och vad missbruk gjorde för familjen och den sociala aspekten av det. Men det gick ju som det gick ändå.
Så du var ju med i ungdomens...
Nykterhetsförbund också? Ja, yes.
Så du hade kunskapen?
Lite jag hade kunskapen, det hade jag verkligen. Men där var det ju att vinsten av att dricka var ju större än den kunskapen på något sätt. Det var ju, alkohol var ju min stora kärlek.
Mm.
Vilket är ju jättesorgligt, men så var det ju.
Grundlades det mer då under den här studietiden i Stockholm där?
Det gjorde det nog, för där var det så, det var ett år där det var så himla mycket, och jag försökte att kombinera studier med att ha ett socialt liv och sen då att ha en relation på distans och sen ha olika, vara med olika band och styra upp kreativa projekt och sånt där, och det blev ju, man har ju bara en begränsad energi på liksom, och när den var uttömd så fick man ju fylla på den på något sätt, och då var alkohol ett jättebra bränsle, tyckte jag. Så det var väl, men å andra sidan så tror jag det hade nog kommit förr eller senare ändå.
Du hade hittat det där på något sätt?
Ja.
Ja. Om du skulle skicka med någon tanke till politiker och sådana som bestämmer inom det här området, vad skulle det vara?
snåla inte in på öppenvård eller program för missbruksprevention, för då skjuter ni er själva i foten. Beroendeproblematik kommer inte försvinna, och det är superviktigt att det finns tillgängligt, för behovet kommer aldrig sina. Och som sagt, öppenvården här i Borgholm räddar ju livet på mig, så om det kan rädda livet på mig så kan du förmodligen rädda livet på fler också, eller ge dem en chans till att hjälpa sig själva åtminstone.
Mm. Men det du mötte på låter som att det var väldigt klok behandling eller så.
Mm, det var det.
Så du fick hjälp i alla fall.
Det var det. Och en fantastisk beroendeterapeut var det. Och sen så var det vi var ett fantastiskt gäng som gick i den gruppen också.
Mm.
Så jag tror att snåla inte in på Socialstyrelsens möjlighet att finnas till och hjälpa. Det tror jag är oh.
Vad tror du den här grindstugan, hela människans verksamhet här i Borgholm, vad tror du den kan göra för skillnad?
Ja, men det är en jättestor skillnad. Vad heter det? Ja, vi håller ju möten här på grindstugan till exempel. Bara att det finns att hela människan... Ja men möjliggör att det finns, ja men att de ger oss en infrastruktur till att ha möten och, eller liksom tak och kaffe och kakor ibland.
Mm.
Och sen så vet jag ju att Rias är sprungen ur alkoholfrågan också. Så det där finns ju absolut underlag för att hjälpa till också.
Mm. Vad tänker du om framtiden då? Vad vill du göra?
Framtiden är väl... Jo, men jag ser ljust på den. Jag trivs på Ria som det är nu. Sen tror jag väl kanske inte att jag kommer vara kvar för alltid i verksamheten. Utan målet är ju att komma upp i mer och mer timmar. Så att jag kan söka en annan anställning som är mer i linje med min utbildning. Eller... vad jag nu vill syssla med. Men just nu så gillar jag det jag, mm. där jag är. Och det är... jag tar ju en dag i sänder. Så.
Mm. Ja, men det är en klok idé. Ta en dag i sänder. Men om du fick drömma helt fritt då, liksom, om 5 år. Vad kommer du jobba med då? Vad kommer ditt liv se ut?
Om jag får välja, då tror jag nog att jag kommer ha egen firma och frilansa som grafisk formgivare. Och, eller allmän kulturarbetare, och plocka ihop, leva något halvnomadiskt liv när de veckorna jag inte har barnen.
Ja, men det är jättebra. Ja, men fantastiskt, Kalle, att vi fick lyssna på din historia. Otroligt viktigt. Vi får aldrig glömma det här med psykisk ohälsa, vad det kan göra, och självmedicinering, och tacka för att du var så ärlig och berättade om dina vedermödor.
Ja, det var tack själv.
Och det känns att du är på väg någonstans och redan tagit stora kliv.
Man får hoppas det.
Ja, tack så mycket.
Tack själv.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.